Hej.
Jag ligger på sängen och talar med min partner i telefonen. Plötsligt, mitt under samtalet, känner jag ett pick i magen. Så ett till. Jag lägger handen just under naveln. Det är helt tydligt en spark. Det är första gången som fostret i magen ger sig till känna. Nu är det nya livet i mig inte längre bara en abstrakt idé. Lyckoruset är som en våg som sköljer igenom mig. Jag har aldrig upplevt en så stark känsla av intensiv närvaro och eufori tidigare. Graviditet, förlossning och den första tiden av omvårdnad om en bebis är omvälvande existentiella och kroppsliga upplevelser. Ändå hittar man få skildringar av dessa centrala skeenden i en människas liv inom litteratur, konst och filosofi genom historien. Varför är det så? Skulle den västerländska litteraturen och filosofin ha sett annorlunda ut om merparten av författarna och filosoferna skulle ha varit kvinnor? Du lyssnar på programmet Graviditet, en bortträngd historia med mig, Emma Strömberg. Det är svindlande att tänka att inom mig finns begynnelsen till ett nytt liv. Som ännu en del av mig, men som, om allt går väl, kommer att separeras från mig och bli en annan varelse. Det här begynnande livet har redan egna kroppsdelar, egna lemmar, vars rörelse jag inte har någon kontroll över. Och som påminner mig om sin existens, först med lätta knackningar mot insidan av buken, och sen med mer och mer våldsamma sparkar och krumbukter som får magen att bågna och bölja som lava. Här i min kropp sker livets under. Det är att ett helt eget, unikt liv kan skapas ur redan existerande liv. I graviditeten är jag så nära livets tillblivelse som man bara kan komma. Det är en existentiellt omvälvande erfarenhet och jag känner ett behov av att hitta litteratur som skildrar graviditet och födande för att hitta ord för mina egna upplevelser. Jag suktar också efter att läsa mera teoretiska texter kring temat för att kunna gå på djupet med de existentiella frågeställningar som erfarenheten av att vara gravid väcker. Men det visar sig att det inte är så lätt att hitta. Och jag ställs inför frågan hur det kan komma sig att någonting som är så centralt för hela mänsklighetens existens är så undanskymd i litteraturen och i den västerländska tanketraditionen. Men det är inte helt hopplöst. Det finns några ljusglimtar. Inom den feministiska rörelsen började man på 1970-talet engagera sig i frågor kring moderskap. Den amerikanska poeten och feministiska tänkaren Adrienne Rich publicerade år 1976 sitt banbrytande verk Av kvinna född. Den allra första meningen i boken lyder: allt mänskligt liv har skapats av kvinnor. Den enda gemensamma och obestridliga erfarenheten som alla kvinnor och män delar är den tid då vi utvecklades i en kvinnas kropp. Men Rich konstaterar att det verkar som att det här faktumet, att livet självt är beroende av en kvinna, som hon uttrycker det, är någonting som män har velat förtränga. Eftersom män historiskt är det som haft makten i samhället och skapat konst och skrivit böcker, är det kanske inte så konstigt att litteraturhistorien inte är full av förlossningsberättelser. Här vill jag inflika att vissa saker är annorlunda idag jämfört med när Adrienne Rich skrev sin bok. Idag kan en person som fötts med livmoder men som förändrat sitt juridiska kön till man också föda barn. Boken Av kvinna född blev något av ett startskott för en feministisk rörelse där man istället för att se kvinnokroppens biologiska förmågor som en last ville uppvärdera dessa erfarenheter och hämta kraft ur dem. En av dem som i en nordisk kontext gick i bräschen för den här feministiska rörelsen är Ebba Witt-Brattström, numera pensionerad professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. I sitt akademiska arbete har hon fokuserat på kvinnolitteratur genom historien. Det har handlat om mycket annat än moderskapstematiken, men kvinnliga erfarenheter som kan kopplas till det biologiska könet har alltid funnits med på ett hörn. Jag besöker Ebba Witt-Brattström i hennes hem i centrala Stockholm för att fråga henne vad tystnaden kring graviditet och förlossning som existentiell erfarenhet kan bero på. Hej!
Hej! Välkommen!
Tack!
Har du gått bra att hitta?
Det korta svaret är naturligtvis att allt som är specifikt för kvinnor kodas som mindre intressant eller ska man på olika sätt inte liksom skylta med eller så tror jag kanske. Och att normen fortfarande är mannen. Och normen för man är inte att de föder eller... Ja, men du har ju det hela, du är havande, du föder... Du ammar. Det är en enorm genomgripande process och lång. Och den har ju inte mannen direkt kontakt med, så att säga. Eller?
Ebba Witt-Brattström beskriver kvinnorörelsen på 70- och 80-talet som väldigt bejakande när det kommer till kvinnors biologiska erfarenheter. Hon talar om hur viktigt det är att kunna dela dessa erfarenheter inom den feministiska subkulturen.
Jag födde min första son när jag var 25 år. Det var 1979. Jag var då redan sedan många år med i Grupp 8 som var den tidens radikala kvinnorörelse i Sverige. Det var en väldigt positiv omgivning kan man säga just i kvinnorörelsen. Så att feminismen på den tiden var väldigt mycket på kvinnokroppens sida.
Men Ebba Witt-Brattström talar om en sorg och en frustration över det totala ointresse för de här erfarenheterna i världen utanför.
Att gå in i den akademiska världen, i mitt fall då, att doktorera, att börja arbeta där. Och då kommer... Då får man kollegor redan under studenttiden och doktorandtiden som är komplett ointresserade, som visar det på så många olika sätt. Främst män, men också en del kvinnor som man då upplever går. Ja, kanske vill göra karriär via det här, haka på. Den manliga intellektualismen. Och där handlar det om... De är filosofer, de är litteraturvetare. Det är väl främst den typen av forskare som jag har kommit i kontakt med.
Jag överraskas av att jag kan känna en hård kant på min mage. Nedanom randen är magen hård som pansar. Ovanför kanten sjunker fingrarna fortfarande in i mjuk hud. Jag inser att det jag känner måste vara livmodern. Jag hade inte föreställt mig att jag så tydligt skulle känna av muskeln, som hittills fört en dold existens inne i kroppen. Vecka för vecka kan jag följa med hur den här kanten, livmoderns övre vägg, kryper närmare och närmare naveln. Jag följer fascinerat med alla kroppsliga förändringar. Hur magen putar mer och mer för varje vecka. Hur brösten sväller. Det är en sorts hyperfokus på kroppen som modelleras om och får mer och mer tyngd i en hisnande takt. Jag blir på ett helt annat sätt medveten om att jag har en kropp. Att jag är en kropp. Magens tyngd avgör hur långt jag kan gå, hur jag kan sitta och ligga. Där kroppen inte tidigare gett något motstånd sätter den nu gränser för mina förehavanden. Efter gymnasiet valde jag att studera filosofi på universitetet och de kroppsliga och essentiella omvälvningar som graviditeten innebär återuppväcker mitt intresse för centrala filosofiska frågeställningar. Men som jag redan antytt så fanns det inte ett överflöd av filosofiska texter som behandlade den gravida erfarenheten. Jag hittade ändå någonting. Förutom någon enstaka klassikerstämplad essä så upptäckte jag att den svenska filosofen Jonna Bornemark har skrivit om graviditet. Hon är professor vid Södertörns universitet som ligger strax utanför Stockholm. Bornemark är mest känd för sina böcker om New Public Management. Alltså om hur kontrollmekanismer och resultatstyrning från företagsvärlden sipprat in i den offentliga sektorn. Men jag hittade en vetenskaplig artikel om graviditet som hon skrivit. Och så visade det sig att hon varit redaktör för en hel bok om graviditet, där flera skribenter skrivit om temat. Jag läser glupskt det jag kommer åt och väntar ivrigt på den bok om graviditet som det sagts att Bornemark håller på med. Den kom ut våren 2022. Jag åker och träffar Jonna Bornemark för att diskutera filosofiska perspektiv på graviditet med henne. Hon bor i Huddinge, 15 minuter med pendeltåget från centrala Stockholm.
Och jag har beskrivit mig själv som en huvudfoting innan graviditeten. Att, kroppen var ju liksom en självklar, att den var där för mig och att den gör som jag vill. Alltså, en sjukdomserfarenhet kan ju vara på samma sätt en upptäckt av att jag är kropp och att jag är väldigt beroende av den där kroppen. Men det här är ju inte en sjukdomserfarenhet. Det här är en erfarenhet plötsligt av att min mage var ett centrum. Alltså, det kan ju låta som att jag som en väldigt naiv eller märklig upptäckt av att jag hade en mage. Och att den där magen kunde vara så här centrum för liv, kunde vara centrum för existentiell erfarenhet. Mina existentiella erfarenheter innan var nog väldigt uppe i huvudet. Det handlade inte så mycket om hur jag erfor med kroppen.
Jonna Bornemark beskriver hur det blev svårt att räkna. Hur distinktioner som vi är vana att operera med föll samman i graviditeten.
För det var faktiskt inte så att jag var en eller två. Båda de två så här grundkategorierna. Jag tänker att kunna räkna så här, en, två, det är väldigt basic för oss. Och jag kunde inte riktigt räkna. Jag visste inte om jag var en eller två. För det där fostret som växte, eller när blir den så att det blir två? Och samtidigt så var vi helt liksom inflätade i varandra och liksom del av ett kroppsligt system och del av något sorts liksom existentiellt system.
Innan jag själv blev gravid tänkte jag att det skiffiaktiga med en graviditet är att det är en annan varelse, en alien, som växer i min mage. Alltså att jag är jag, och så kommer en annan enhet in i mig, in i min kropp. Och det är ju ganska sjukt. Graviditeten är fortfarande en ganska sjuk upplevelse, men inte helt på det sätt som jag tidigare tänkt mig. När jag själv är gravid så upplever jag inte att vi skulle vara två olika enheter, som en rysk docka, inne i en annan docka. Men inte var jag heller en ensam docka, bara jag. I graviditeten upplever jag som en konkret erfarenhet, en spänning mellan att vara mer än en, mer än bara jag, men inte heller två olika enheter. Jag sitter på kontoret och arbetar. Skriver på en artikel. Men en rörelse från magregionen flyttar för en sekund tankarna från den uppgift jag håller på med. Mitt fokus vänds inåt, bort från den yttre omgivningen, men riktas ändå mot en annan. Det här märkliga tillståndet kan jag bara beskriva som att jag är mer än mig själv. Allting är fortfarande min kropp. När jag känner en spark och lägger handen på magen är det min kropp jag känner. Men handrörelsen skapar också en första relation. Jag sträcker mig mot ett blivande du som ännu är i mig. Bornemark försöker fånga en liknande tanke genom att beskriva den gravida kroppen som en plats. En ny plats bortom det sociala som skapas genom graviditeten.
Och vad är det för typ av plats? För vi tänker så mycket, platsen är liksom här ute i rummet. Men det här blir en egen plats. Och en egen plats jag som gravid kan gå till och vara i det rummet. Och det blir ju också en plats bortanför de sociala spelen. Bortanför världen som liksom pågår. Så att det är ju snarare en plats som kanske liknar en mystik plats. Som får vara sitt eget rum där allting börjar. Och som är djupt kroppslig.
Som gravid befinner jag mig på två plan. Jag går omkring i den yttre världen med andra människor som vanligt. Men jag är också i en relation till någonting som inte ännu är en del av världen. Men som jag ändå har en erfarenhet av. En erfarenhet som är unik för mig som bär barnet. Jonna Bornemark berättar en ganska lustig anekdot om hur hon överraskades av sina känslor när det andra barnets förlossning satte igång.
Och jag kommer ihåg på slutet av min... Jag har varit gravid 3 gånger. Och på slutet av min andra graviditet så var den lite tidigare. Förlossningen satte igång ett par veckor innan det var tänkt. Och då vet jag att min första tanke var: nej, nu blir jag ensam i min kropp igen. Och det var en väldigt spännande tanke, för jag visste inte att jag tänkte så. Jag visste inte att jag liksom, var så pass glad över att vara två i en kropp. Eller om man nu är två, vad det nu är för sammanvävt stadium. Men på något sätt så är det i alla fall ett klart annat tillstånd än att inte vara gravid.
Jonna Bornemark beskriver det som en befriande känsla att inte vara ensam i sin kropp.
Och det var väldigt, jag vet inte... Det var en befriande upplevelse faktiskt. För jag tyckte att det var väldigt skönt att inte vara själv i min kropp. Och att liksom höra till och vara liksom mer än jag. Så på något sätt så var det en befrielse från någon sorts existentiell ensamhet. Och då jag inser också att ja, men min kropp kommer ju ur andras kroppar. Så att det band ihop mig åt andra hållet också. Det är så lätt att tänka på sig som avknoppad och liksom separerad och isolerad. Och vi har ett sånt individideal i den kultur som jag befinner mig i. Man ska vara självständig och man ska vara liksom, oberoende och hel. Liksom. Och här så slapp jag det kravet.
Jag frågade i början av programmet den kanske lite provocerande frågan om den västerländska litteraturen och filosofin skulle ha sett annorlunda ut om merparten av författarna och filosoferna skulle ha varit kvinnor. Den fråga jag ville väcka var vad det innebär för en kultur och en tanketradition om vissa erfarenheter tystas ner eller blir förknippade med skam och skuld, vilket har varit fallet med graviditet och förlossning under olika tidsepoker. Vilken kunskap faller bort? Eftersom vi här har att göra med en erfarenhet som är grunden för allt mänskligt liv, så frågar jag mig: vad kan vi lära oss om människans existensvillkor genom att sätta den gravida erfarenheten i centrum för tänkande. En av de viktigaste sakerna, tror jag, är att vi kan få insikt om hur vi är beroende av andra människor. Så här tänker jag. Jonna Bornemark talar om hur hon fick en insikt om att också hennes kropp har kommit ur andras kroppar. Att hon själv är en länk i en generationskedja. Under graviditeten upplevde jag också en liknande insikt. När jag bär på en ny generation sträcker jag mig mot framtiden. Men det här påminner samtidigt om att jag själv har kommit någonstans ifrån. Allt det här är ju egentligen ganska självklart. Men det kan ändå lätt glömmas bort i vår kultur som vurmar för människans individualitet och oberoende. Eller i Bornemarks ordval. Att det är så lätt att se sig själv som avknoppad och isolerad på grund av att vi har ett individideal som säger att man ska vara självständig och oberoende. Men vi är alla födda ur en annan människas kropp, totalt hjälplösa och i behov av omvårdnad. Och vi har alla fått åtminstone någon grad av omsorg och omvårdnad. Annars skulle varken du eller jag finnas här idag. Det här är den mest grundläggande förutsättningen för mänsklig existens. Ändå hyllar vår kultur the self-made man, den påstått självständiga individen som klarar sig själv oberoende av andra och som är sin egen lyckas smed. Men för att kunna upprätthålla vad jag skulle kalla myten om the self-made man måste man förtränga att man också varit beroende av andra människors omvårdnad. Men hur har man kunnat förtränga det här? Här får vi återvända till den feministiska tänkaren Adrienne Rich ord i inledningen till boken Av kvinna född. Så här skriver hon. Det finns mycket som talar för att denna tanke, medvetandet om att han varit beroende av en kvinna för sitt liv, alltid spökat i mannens sinne. Därav hans ständiga strävan att kompensera eller förneka det faktum att han är av kvinna född. Som Ebba Witt-Brattström konstaterar.
Man får ju aldrig framställa kvinnor som så att säga begynnelsen i historien. Fortsättningen, allt beror på detta, att kvinnor ofta, i alla fall oftast, kan föda barn. Det finns den potentialen.
Manliga filosofer har betonat vår ensamhet och har varit mycket mer intresserade av det faktum att vi ska dö än att vi är födda. Och det som är viktigt här är att de berättelser om människan som lyfts fram påverkar vilka ideal vi odlar i vår kultur. Jag tror att det faktum att barnafödande inte fått ta plats som en allmänmänsklig erfarenhet, något som kan ge oss alla kunskap om vad det innebär att vara människa, gjort det lättare att upphöja the self-made man till ideal. Det är klart att vi i olika stor utsträckning har utrymme att göra egna livsval och välja vilken väg vi går in på, skapa något eget och i den meningen vara self-made eller sin egen lyckas smed. Men det problematiska blir när idealet och hyllande av the self-made man följs av olika grad av förakt mot svaghet och beroende. Och då kan man tala om ett slags självbedrägeri där man förtränger att man också själv har varit beroende av omvårdnad för sin överlevnad. Idealiseringen av the self-made man speglas också i vilka prioriteringar som görs i samhället. Vi har en kris inom just de områden som handlar om att ta hand om människor som inte klarar sig själva. För att de är unga eller gamla eller sjuka. De låga lönerna och tunga arbetsförhållandena har gjort att personalbristen är akut inom småbarnspedagogiken och äldreomsorgen. Och den länge krisande vården hotar av kollaps. Jag funderar över om samhället skulle se annorlunda ut om vi på ett annat sätt än nu skulle odla en medvetenhet om hur vi på ett fundamentalt plan är beroende av andra. Det är blött på golvet. Leggingsen är helt våta. Det tar en stund för tanken att hinna ikapp. Kan det verkligen vara vattnet som gått? Det är så mycket och det bara fortsätter rinna längs med benet och ner på golvet när jag går till toaletten för att byta kläder. En ilning av förväntan går genom kroppen. Det är nu det händer. Skildringar av förlossningar har lyst med sin frånvaro i litteraturhistorien.
Ja, de kommer inte förrän egentligen, förrän i början av 1900-talet.
Och Ebba Witt-Brattström konstaterar att när det sedan skildrats är det ofta i negativa termer snarare än som en kraftfull upplevelse.
Och ofta är det ju också sådana då. Det går ju an att skildra det negativt. Men att skildra det som en kraftfull erfarenhet och upplevelse, det är inte vanligt. Men så där till exempel Sigrid Undset när hon skriver sin medeltids, vad är det, en tetralogi om Kristin Lavrans dotter, det är då 1100-tal, och skildrar en förlossning. När hon föder sitt första barn så är det som blod och barnet är översköljt av blod och det är hemskt och smärtigt och det ser ut som slaktavfall när hon får se det och så här. Det går fint. Det går fint. Mm. Sånt kan man få berätta. Det, och jag menar, man ska ju inte ifrågasätta. Det är säkert en erfarenhet som hon där bearbetar eller någonting utifrån att hon också själv har fött barn. Så jag vill inte ifrågasätta det, men jag säger att då går det an, för att då handlar det om det primitiva, medeltiden eller motsvarande.
Ebba Witt-Brattström skulle vilja se en mångfald av olika slags förlossningsskildringar.
Egentligen borde vi ju ha hur många som helst olika skildringar som vi kan, så att säga, sätta mot varandra eller fundera kring eller använda i någon mera, så att säga, existentiell eller politisk mening.
Vi äter hämtmat i middag. Nu är det tydligt när en verk börjar och slutar. När den molande känslan i korsryggen växer stiger jag upp och lutar mig mot bordet. Jag andas in och ut genom näsan. När värken mattas av rinner ett rus av välbehag genom kroppen. Jag överraskas av den starka sensationen. Är det här endorfiner? Kroppens eget smärtstillande hormon som kickar in. Som jag har läst om innan förlossningen.
Det är mycket av liksom själva förlossningserfarenheten som inte stämmer med vår idé vad det är att vara modern människa som har kontroll, som inte har ont, som, där det är en kropp som jag just kontrollerar. Här måste liksom kroppen få styra.
Filosofen Jonna Bornemark säger att vi i det moderna samhället tenderar att se smärta som något enbart negativt.
Vi tänker ofta på smärta som bara destruktiv, som liksom bryter ner någonting. Men den här smärtan är ju så framåtsyftande. Det ska komma ett nytt liv, en varelse som aldrig har funnits på jorden i egen rätt tidigare, som ska ut ur den här skyddande höljet, ut ur den här kroppen och leva ett liv. Den liksom kreativa kraften ger ju också smärta en annan betydelse.
Värken växer och fyller kroppen och rummet. I toppen av värken upptar den allt. Andningen är inte längre tyst och jag har svårt att hålla den jämn. När smärtan är som intensivast funderar jag i en perifer del av medvetandet om det är dags att be om smärtlindring. Men efter att intensiteten nått sin topp går det bara några sekunder innan smärtan igen drar sig tillbaka från rummet. Och kroppen och omgivningen framträder igen. En barnmorska frågar om jag vill kliva i badkaret nu. Det har jag väntat på. Det varma vattnet som omsluter mig ger en omedelbar känsla av avslappning och trygghet. Men nästan genast när jag kommer ner i badkaret rycker kroppen till. En helt ny kraft har tagit över. En aktivt pådrivande kraft som tar över hela kroppen och det är bara att följa med. Det är något helt annat än den molande värken som böljande vuxit och avtagit i styrka tidigare. Denna värk har en riktning och en agens och jag undslipper spontant ett tot lete som följer med i kraften som trycker neråt. Barnmorskan säger att ett huvud stickar fram. Först glider det in igen, men efter en stund sticker en liten del av gässan fram hela tiden. Bebisen har mörkt hår som svajar i vattnet. Det är en lustig syn. Jag känner ett intensivt tryck i bäckenet och höfterna. Det pressar på både neråt och åt sidorna. Jag hinner tänka att det ska vara en skrämmande och obehaglig känsla om jag inte var i badkaret. Men vattnet är som en trygg, omslutande famn. I något skede är babyns halva huvud ute och blir kvar där halvvägs. Glider inte in igen, men kommer inte heller ut helt och hållet. Det ser extremt ut att se underlivet utdöjt av ett huvud. Men jag registrerar det som på avstånd. Fortsätter bara följa med i krystverkarna genom att utstöta ett kraftigt lete på utandningen. Tiden går. Det var länge sedan barnmorskan sa att nu har ni snart ett baby ute. Men jag tänker inte desto mer på det. Allting sker i ett slags icke-tid, där det enda som existerar är verkarnas ebb och flod. Barnmorskan uppmuntrar mig att prova en ny ställning i badkaret. Hon uppmanar mig att ta i nästa verk. Det svider till. En helt ny brännande smärta. Och för första gången under förlossningen ropar jag till okontrollerat. Men sedan i följande verk kommer hela babyn ut och barnmorskan lyfter den skrikande, sprattlande varelsen på mitt bröst. Stunden är så intensiv att jag bara skrattar. Det är en sådan kontrast mellan det utdragna fysiskt extrema förlossningsarbetet och att plötsligt, som i ett slag, ha en levande liten människa i sin famn och all ansträngning och smärta är borta. Det är helt obegripligt att föreställa sig att den här helt egna livslevande varelsen är samma som var inne i min kropp för bara en liten stund sedan. Fast inne i mig var vi ännu del av samma kroppsliga system. Delade syre och ämnesomsättning. Förlossningen innebär den första separationen. Men vi är inte åtskilda. Ännu hör vi ihop. Fast navelsträngen klipps av får bebisen all sin näring från mig. Tätt mot min kropp. Bara på andra sidan nu. Jag återkommer till frågan om samhället skulle se annorlunda ut om erfarenheter av livets början hade en centralare plats i vår kultur. Det handlar inte om att vissa erfarenheter automatiskt ger moraliska och existentiella insikter. Och man behöver varken vara kvinna eller ha fött barn för att till exempel värna om livet och mänsklighetens framtid. Men det handlar om vilka erfarenheter som räknas som en källa till kunskap och insikt på en allmän, samhällelig nivå. Och i vår mansdominerade historia har sådana erfarenheter som främst kvinnor har inte fått den här statusen av att vara allmänmänskligt betydelsefulla. Adrienne Rich och andra feminister som var samtida med henne tänkte att om de erfarenheter som är förknippade med moderskapet uppvärderades skulle det ha en potential att transformera samhället. Om samma omsorg som modern visar det nyfödda barnet skulle genomsyra hela samhället, skulle vi inte ha krig och miljöförstörelse i den utsträckning vi har idag. Tanken är att om man stått så nära livets tillblivelse som i graviditeten, så vill man också värna om livet och inte förstöra det. De feministiska tänkarna på 1970-talet verkade i skuggan av kalla kriget och det ständiga kärnvapenhotet. Men också miljöförstörelse och exploatering av naturens resurser oroade de här tänkarna. Deras angelägna ton om det absolut nödvändiga i att forma samhället i en mera livsbejakande riktning genljuder idag. Ebba Witt-Brattström säger att om samhället verkligen skulle ta erfarenheten av att bära och föda ett barn på allvar, skulle till exempel krig bli omöjligt.
Det är som jag sagt, att om vi nu skulle ta det på allvar och inte bara vi kvinnor med en viss feministisk inriktning, så utan alla, så skulle det fullständigt förändra vår syn på världen och vår syn på vad ett samhälle är, och framförallt med respekten för människovärdet. För har man en gång hållit i ett sånt där litet barn och vetat att man är ansvarig till sin död för det barnet, så har man ju en, så att säga, liksom inbyggd, inte subjektiv etik i sig. Det går ju inte att komma ifrån.
När ett nytt liv skapas i min kropp sträcker jag mig mot framtiden. Min högsta önskan är att det nya livet kommer att leva längre än mig. För mig innebar det här också den första konkreta insikten om att jag en dag kommer att dö. Men lika närvarande som insikten om min egen dödlighet blev frågan om vilken värld vi lämnar efter oss för mitt och alla andras barn. Du har lyssnat på programmet Graviditet, en bortträngd historia. Producent var Staffan von Martens. För ljuddesignen stod Mike Grönros. Tack till Are Nikkinen för hjälp med dramaturgin. Mitt namn är Emma Strömberg.